Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4. Jag som sitter i studion idag med två personer. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Välkommen tillbaka, Myrena Berli.
Men tack så mycket.
Och du såg till att vi har en till person här i studion. Vem då?
Min kompis och kollega Peter Eriksson.
Peter, välkommen.
Tack så mycket.
Jag ska först berätta att Myrena blev jag tipsad av. Hennes mamma intervjuade jag. Och sen intervjuade hennes pappa också. Och då sa hennes mamma, du måste intervjua Myrena. Så förra programmet, då pratade vi om ditt yrkesliv, Myrena. Mm. Och då hade jag en lyssnare som sa att alltså, hon hann ju med mer än jag har gjort i hela mitt yrkesliv. Alltså han var så imponerad.
Är det sant?
Ja, alltså, vi gjorde ett speciellt, vi har ett program när vi pratar om programmen. Mm. Ja, då sa Dala, som är en av programmakarna här, att det här var ju fantastiskt. Vilken människa, vad mycket hon har hunnit med. För vi hann inte prata om vad du gör, förutom vad du jobbat med.
Nej, just det.
Och då bor du i Krusboda.
Mm. Sen 16 år tillbaka.
Och där håller ni på med vad då?
Jag och min kompis Peter har tagit över områdestidningen Krusboda Kontakt.
Och Peter Eriksson, jag såg dig i tidningen i höstas.
Ibland händer det.
Ja, då stod du med en jättefin utställning nere i mitt i centrum, va?
Ja, precis på torget vid rulltrapporna. Så hade jag en utställning om Krusboda som ju fyllde 50 år. Egentligen fyllde det 50 år mellan kanske 1970 och 1975. Gjorde jag en utställning med massa porträtt som vi har gjort i tidningen under de 10 år. Vi har varit redaktörer, så vi firade 10-årsjubileum som redaktörer. Och Krusboda firade 50 år. Och till detta så hade Tyresö kommun gjort en liten historik, så en liten skärmutställning med historiken. När jag hörde av mig till dem och frågade om de var intresserade av utställningen, så frågade vi, då kom vi fram till att det kunde vara roligt om de gjorde en liten del också. Så det blev en liten historik och så blev det porträtt av dagens Krusbodabor.
Blev det två utställningar, va?
Ja, egentligen så är det, men jag tror att upplevelsen när man gick där och tittade var väl att det var en utställning.
Aha,
men
okay.
Skärmutställningen med historiken, den var liksom i mitten på torget, och så var porträtten runt om det. Och så hade vi med oss tidningar, alla nummer som vi har gjort under de 10 åren.
Ja.
Så att folk kunde gå och titta på bilderna, och sen kunde man gå och titta i tidningen och se, aha, vem är det här? Och ta reda på mer om den personen.
Och Peter, du är då uppväxt i Krusboda?
Jajamän.
Bortflyttad och tillbakaflyttad?
Ja. En så kallad återvändare, det är ett av de teman vi har haft någon gång för tidningen. Så. Det är ganska många som flyttar tillbaks.
Ja.
Så. Det är en ganska stor... Jag vet inte, procentuellt vågar jag inte säga någonting, men min upplevelse är att det känns som att det är ovanligt många som flyttar tillbaka dit.
När de själva får barn, va?
Precis, precis.
Ja. Och är det inte också så att jag flyttade till Tyresö 1964, och då var jag 7 år, och nu ska jag ta lite här bara, jag tog med mig lite fuskanteckningar, för här är, alltså, för de som inte vet, så byggdes det som bara den i Bollmora. När hela det här blev klart med markisen och köpa mark. Så att alla de här grejerna på Sikvägen 1961 var det. Gösen hette det. Det var först i Bollmora. Det var de här gröna husen från början.
Där jag tillbringade mina första 3 år på Sikvägen.
Vilket år är du
68.
Ja, men fint då. Och sen var det liksom Siken, Gösen, Laken. Alltså olika delar. Och Björkbacken byggdes 63, det flyttade vi in 64. Och Ekbacken, Bergfoten, Graningsringen, allt det här byggdes ju under ett fåtal år, alltså på 60-talet. Och Granbacken 68, Sjötungan 69, så min uppväxt var ju bara byggen. Om man nu tycker att det byggs mycket, så var det på ett helt annat sätt då. Och gick man i skolan här så fylldes den på hela tiden med nya elever. Och 1969... börjar man, va, och planera och bygga Krusboda?
Ja, jag blir osäker på exakta årtalet, men det stämmer säkert. Slutet på 60-talet är det liksom jag kommer ihåg spontant, men det stämmer säkert.
Vet ni någonting om var det började byggas? För min minnesbild är att när man åkte upp den där stora backen, högst upp till höger.
Ja, Renlavsgången, som är första området när man kommer från centrum. Det var det som byggdes först, och där flyttade... vi in, alltså min mamma och pappa, med mig som var enda barnet då.
Hur gammal var du då?
Då var jag alltså drygt 2 år började jag ha varit. Jag tror att vi flyttade in någonstans runt årsskiftet 70-71. Ja. Så jag är född sent 68, så någonstans där då. Så.
Och Mirena, vilket år när du född?
68.
Hade du någon relation till Krusbol och Bollmo när det byggdes? Nej. För du var uppväxt på Fornudden.
Ja, men det var väl samma lite byggboom där också. Eller den kom väl på 70-talet någon gång.
Ja.
För det var ju bara sommarstugor när jag var liten.
Just det.
Nannas första erfarenhet av Krusboda är egentligen kanske genom mig. Eftersom att vi gick gymnasiet tillsammans. Så Nanna fick uppleva Krusboda kanske första gången genom att vi blev kompisar.
Ja, för vi började i samma gymnasieklass.
I vilken gymnasium då?
Tyres gymnasium.
Ah, ja, just det.
Gick vi 2 år i social. Och både jag och Peter var ju intresserade av att måla och teckna, så att vi valde ju bild och skapande verksamhet, så att då blev vi ju rätt så tajta, för vi var ju inte många i de grupperna.
Nej. Men var det inte också så när ni växte upp, i alla fall när jag växte upp, så var det liksom trollis och bollis. Det var liksom två världar. Och vi var inte så här tyckte inte jättemycket om varandra. Kanske om det fanns någon snygg kille trollis, så kanske man... Ja. Men det var ju väldigt
uppdelat. Jag tyckte det var lite läskigt. Det var ju massor med hyreshus i Bollis.
Ja, det var uppdelat. Visst var det. Man gick inte hur som helst mellan de här.
Nej. Men upplevelsen var ju också... Jag gick ju i högstadiet, gick jag i Vättinge, som numera är ju en del av Tyres gymnasium, den äldsta delen. Och då var det ju då var vi 4 klasser från Krusboda och en från Graningsringen, så att det fanns ju också en liksom en Krusboda och Graningsringen, så där, att det var lite läskigt att nu fick man träffa människor från en helt annan plats i Tyresö, en kilometer bort, va? Så liksom, otroligt.
För att egentligen tror jag det var så här, min mamma satt nämligen i politiken på den tiden, att man planerade egentligen bara 500 småhus uppe i Krusboda, men det bara växte. Hur många blev det till slut?
1300. Det här fick jag faktiskt höra häromdagen på ett möte, hur många andelar finns. 1361 och 3/4 och sånt. Hur det nu kan vara 3/4 eller 1/4. Men 1360 fastigheter ungefär, alltså adresser ungefär så.
Och det är Sveriges största grupphusområde?
Som jag förstår det, ja. Det finns andra områden som är större. Men så, jag tror inte att det är Sveriges största grupphusområde, kanske. Det här kan någon kanske lyssnare som vet ännu mer än mig om det. Men i alla fall en av Sveriges absolut största samfälligheter för småhus. Ja. Så är det.
Och nu kommer min fråga. Alltså, är det inte för att ni har ett bad där uppe man håller ihop? Alltså det går ju inte att dela upp området om ni, vem har då tillgång till badet. För det kom jag ihåg. För när jag växte upp så alla flyttade ner från Bollmora upp till Krusboda. Alla som hade lite bättre, alltså så när Myggdalsvägen, det var tomma lägenheter. Man fick nästan ge bort dem för alla flyttade till Krusboda. För det var så fint där uppe och så kom badet.
Mm.
Alltså det var det finaste. Det är väl därför ni håller ihop.
Så att det är en intressant fråga just nu, för att just nu så pågår en lantmäteriförrättning om Krusboda, där lantmäteriet då anser att det här är en koloss. Alltså att idag skulle man aldrig bilda en samfällighet som är så här stor.
Nej.
Så de har delvis varit inne på att dela upp Krusboda i mindre antal samfälligheter. Vilket redan är. Krusboda är ju märkligt konstruerat. Vi har ju någonting som heter ASK, anläggningssamfälligheten Krusboda, som är övergripande över hela.
Ja.
Och i området så har vi då sen samfälligheter för respektive gång. Alla är ju en gång där, förutom Flåhackebacken som är villor och heter Flåhackebacken. Men allt annat heter gångar.
Ja.
Lummegången, Renlavsgången och så vidare. Och sen så har vi också en enskild samfällighet för internet och tv-sändningar.
Okay.
Så att det finns tre, bor man i Krusboda så hör man till 3 olika samfälligheter. Och då har naturligtvis badet då varit på tal här, eftersom att hur ska man göra med det? Det har varit pratat om de nu skulle vilja dela upp det på mindre samfällighet, antal samfälligheter. Ska då badet fortsätta vara ändå en egen samfällighet som alla driver gemensamt eller inte. Men det var ett möte bara häromdagen, så att vi vet inte alls vad det här är på väg. Och de har också öppnat för att om väldigt många är nöjda med konstruktionen som är idag, varför ska vi då förstöra någonting
som funkar?
Som fungerar. Ja.
Men få höra, för att det var ju det man var avundsjuk på när man var liten, att ni hade en liksom utomhusbad. Och jag undrar om inte det var så att man... Var det verkligen inhägnat när du var liten? Var det så ordentligt? Det satt en tant som gick...
Det satt en jag minns en mycket solbränd människa som satt som en slags badvakt, ja, högt in i ett litet torn och hade någon slags beppemössa och var superbrun och blåste i visselpipa och var stenhård. Att man inte fick vara där och inte där och nu ja, höll ordning helt enkelt. Men jag kommer faktiskt inte ihåg. Alltså stängslarna åtminstone har funnits under väldigt lång tid. Ja. Så att när jag var liten så... om det kanske bara liksom var så att de hade börjat odla häckar eller någonting.
Ja, jag tror att det var inte samma...
Så kan det mycket väl ha varit. Så, men jag är inte säker.
Hur var det att växa upp i Krusboda då?
Det var... Ja, men alltså, så här, jag tror att det hänger ju ihop med att det finns många återvändare och att det var ett populärt område. Det var ju otroligt... homogent när det byggdes. Jag minns ju inte att liksom det byggdes vidare. Jag landade ju på Renlandsgången och då var jag så pass liten så att det räckte med att Renlandsgången var min värld, så att säga.
Ja, och det var inga bilar. Det var ju det som var grejen för er barn. Ja. Ni kunde cykla runt.
Och det är ju fortfarande tanken att det ska vara ett bilfritt område i huvudsak. Sådär. Det var återkommande diskussioner varje stämma nästan om trafiksituationen. Men så är det. Det ska vara ett bilfritt område. Då på den tiden så körde sopbilen och hämtade upp sopor vid varje hus. Sådär.
Ja,
det. Så det var det, liksom, den bil man visste skulle komma så en gång i veckan. Liksom, och kom inrasslande på tomten. Man satt åt frukost och så kom de inrasslande precis utanför fönstret och slet ut soporna och bytte soppsäck och gick vidare. Men det var ju ett väldigt tryggt område och jag tänker att det är väl det som fortfarande är det som lockar. Så att det är ett väldigt, väldigt barnvänligt område.
Mm.
Tryggt, man behöver inte passera egentligen någon öppen gata om man ska till skolorna. Krusboda skola fanns ju så att säga från start, men den räckte ju väldigt snabbt inte till så att Dalskolan byggdes. Så jag gick i Dalskolan. Mina första år hade jag gymnastik i Krusboda skola för att det fanns ingen hall i Dalskolan då.
Och sen hade ni en fantastisk fritidsgård.
Ja,
det med Monica som jobbar ju där.
Ja, nu var ju min mamma hemmafru, va?
Jaha.
Så att det betyder att jag var inte fritidsgårdsbarn i så stor utsträckning. Men alltså den var ju väldigt välfungerande under väldigt, väldigt lång tid.
Ja.
Och drog mycket folk så. Ibland kanske lite på gott och ont, för den kunde dra icke-krusbodabor också.
Jag vet. Jag hade alldeles nyligen en person här som... inte var uppväxt i Krusboda, men som gick till gården. Monica Thorin hette hon som såg till. Och han flyttade nu till Krusboda, för han hade drömt om... Alltså i och med att han var där som ungdom så såg han ju Krusboda. Det är där man ska bo med sina barn. Mm. Så det är också roligt att man ser... Och då ska man ju säga så här, jag har pratat med folk som kan det här med hus. Alltså vem vill bo i sån där barack? För att i början var det ju väldigt dålig kvalitet. Jag kommer ihåg de här spänntaken.
Mm, barracudataken.
Ja, och mina kusiner bodde där uppe. Och då fick de byta tak, för det var farligt.
Och det har nog de allra flesta gjort. Det var sådana satt överallt. Jag tror att det finns enstaka kvar, säkert fortfarande.
Ja,
det tror jag att det finns en del som har låtit vara kvar. De höll ju väldigt väl och ser väldigt fräscha ut. Okay. Så det var liksom fördel med det. Men ur brandsynpunkt, de här var ju spända från hörn till hörn över alla tak. Så liksom om det skulle brinna, då faller de där ner över den som är under, så att säga. Så att det var inte så bra. Sen så när det gäller liksom byggkvaliteten, så jag förstår precis vad du menar. Men det skedde också förändringar innan Krusboda byggdes. Renhavsgången som byggdes först, där är det lättbetongstommar i husen. Men kanske, som jag har förstått det, liksom lite högre kvalitet. På Lummegången där Myrenna och jag bor nu, där finns det krypgrund. Och det är ju kanske då bättre för husklimatet. Och flyttar man upp lite längre upp, då byggde man hus på platta.
Aha.
För att det var så många hus som byggdes. Så man effektiserade väl efterhand. Och längst bort på Musserongången så är... Jag vet inte när det börjar, men då är det trästommar och så vidare.
Så att det är olika sorters? Ja.
Ja, de ser likadana ut, men konstruktionerna eller plattan kan vara lite olika då.
Mirena, alltså din upplevelse, för att jag vet när mina kusiner bodde där, så jag kunde ta mig till dem. Det var ju såna här bokstäver, jag visste att bokstaven skulle heta när man cyklade. De hade, jag kommer inte ihåg om det var det. Så jag fick inte cykla in på fel väg, och så visste jag höger, vänster, så här. Hitta dit. Men sen om vi skulle ta oss mina kusiner var yngre, jag skulle passa dem, jag skulle gå till affären. Alltså jag snurrar ju runt där uppe. Jag hittar ju inte. Ungarna då hittade och kunde ta mig till affären. Och sen skulle vi hitta tillbaka. Alltså hur såg du på Krusboda? Det här gyttret av färger, gångar. Alltså...
Ja, jag tyckte det var jätteknasigt.
Ja.
Första gången där i gymnasiet, ja, när jag kom dit. Och jag skulle åka gå till Peter själv.
Ja.
Och alltså, jag förstod ju inte den här nummer...
Ingen förstod numren. Nej.
Och så kom jag från bussen, tror jag, så frågade jag någon granne. Jag bara, vet du vart 104:an ligger? Hon bara, nej. För att det här kanske var, jag kommer inte ihåg vad det var för nummer. Och så bara tittade jag, så stod jag ju nästan vid 104:an. Fast det här kanske var 10 eller... Ja, ja. Och sen, där i gymnasiet fick vi fler kompisar, ja, i Krusboda. Men det, ja, det var...
Men det sägs ju att någon på posten... hämnades och numrerade. Alltså det, jag vet inte, det finns en massa skrönor om,
ja,
det där.
Ja, men det är det jag har hört också som verkar ändå vara det mest trovärdiga. Om man nu desperat söker den efter logik,
ja,
så kan det finnas det just i... Jag är uppvuxen då på Renlandsgången 104.
Ja.
Och mitt emot mig så är jag nummer 2 och 4. Liksom så, helt utan logik kan man tycka. Men om man nu då skulle råka vara brevbärare, ja, men då ligger de från plats, eller från hus nummer 2, så ligger de liksom på en lång, lång radda. 2, 4, 6, 8 och så vidare. Ja. Så. Och sen så snurrar det liksom runt och vänder.
En bra vandringsgång för, ja, för brevbäraren.
Ja, ja, precis. Så. Ja. Och det är väl det jag har hört. Sen så är det också förvirrande då, för att östra sidan har alltid... avgångarna har jämna nummer och västra sidan har ojämna nummer.
Mm.
Och det kan ju också skapa förvirring om man inte vet vad som är öster och väster. För det blir lite lättare då man vet att okej, okay, är det jämna nummer, då bör det i alla fall vara på den här sidan. Men det är också, Renlavsgången har nummer upp till, om det är kanske 336.
Ja.
Men jag tror att det bara finns 250 hus. Så att det liksom gick inte ihop, antar jag, när de räknade. För där har de också brutit, så att sista 336, de husen ligger bland husen på västra sidan. Där det annars bara ska vara ojämna nummer. Så det är, ja, men det är oerhört förvirrande.
Ja. Och sen var det färgerna.
Mm.
Vad tyckte ni om dem då, när ni var unga? Det var liksom lila, rosa. Det var som om någon hade gått loss med hela färgburken.
Ja, väldigt 70-tal. Men jag tror, jag kan tänka mig som Peter som barn, att det var väl ganska enkelt att det var det bruna torget, det blåa,
aha,
torget.
Det var så?
Ja, och då skulle alla hus ha, ja, men samma.
Var det så?
Ja.
Ja.
Det är som en ålderdomshem för gamlingar, man håller ordning på färgerna.
Pedagogik.
Ja. Ja, var det så, Peter?
Ja, ja, men så var det. Och det är ju, det kan man se... spår av, i alla fall på vårat, på torget jag bor, så är 1, 2, 3, 4 av fastigheterna fortfarande blå som de skulle vara. Vi har brutit mot detta och har ett grått hus.
Får man måla om i vilka färger man, ja, vill? Finns, ja, det regler på det?
Ja, det här är liksom lite otydligt. Jag har förstått att egentligen så ska det vara typ vara bygglov, och det ska vara bygglov när man byter panel.
Ja, det ska det vara.
Ifall man byter riktning på panelen och så vidare. Så att det är säkert så. Men det där är liksom då försvunnit mer och mer. Vi har ju ett hus vid mitt torg med en kvinna som också blev intervjuad i Mitt i Tyresö.
Ja, precis.
Och hon har ju kvar huset precis i originalskick. Originaldörr, originalfärger, det är blått och så finns det accentfärger med gult,
ja,
orange.
Exakt. Ja, exakt. Ja. Men ser man, alltså, hur ser man på sina grannar som gör lite modernt då?
Ja, men,
är ni snälla mot grannar som vill måla om i någon mer
när vi flyttade, diskret färg? När vi flyttade in där vi bor nu då, som var 2007, då var just den grannen då, maken i det huset, han, när han förstod att vi panelade om och skulle måla om, vi hade köpt huset men det var, ja, felpanelat, så att vi fick ny panel och ommålat, då kom han över och sa att ni får vårat släp ifall ni behåller huset blått. Så, så att det fanns liksom en tydlig önskan om att, att så här, ja, vi vill jättegärna ha det här. Men de respekterade sen att vi målade grött.
Ja.
Och de, jag tror att de fortfarande de önskar att vi... Att, att, det finns flera av dem som har bott där från början som önskar att man behåller liksom färgerna. Det, det tror jag. Så. För den här pedagogiken har ju såklart gått förlorad. Att man vet att jaha, du bor på gula torget, du bor på bruna, ja ja. Ja, men då vet jag vart det är. Det var ju liksom ett sätt att, att navigera.
Och ni som barn hittade?
Alltså, jag gick ju Dalskolan. Och då i låg- och mellanstadiet, då gick vi bara med barn från renlandsgången och lummegången.
Ja, det var enkelt.
Från trean så gick jag bara med renlandsgångsbarn. Och i trean, eller fyran, femman, sexan så var det en blandning. Så att Krusboda, när jag var liksom mindre, då var ju min värld, det var bara... renlandsgången och lummegången till att börja med, ja. Så att säga, va? Det fanns ingen anledning för mig annat än om jag ville åka upp och köpa godis och cykla upp till Ica.
Och det var inte så, det var så mycket barn också.
Ja.
Man hade ju inte så behov heller att flytta på sig. Jag som uppväxt på Björkbacken, det har jag sagt i många program, det är ju de här små limpen längs Bollmarvägen. På varje gård var det sex portar, i varje port var det sex lägenheter, i varje lägenhet var det en eller två eller tre ungar. Så bara på en gård, vi kunde ju spela... Alltså vi kunde alla lagsporter, alltså vi fick ihop så mycket barn om man nu skulle spela brännboll på våran gård. Så vi gick ju inte till de andra gårdarna.
Nej,
vi
nej.
Behövde inte umgås med dem.
Nej, men
vi hade våran gård.
Ja, så att det, nej, var ju... det är liknande, fast kanske då med gångarna i Krusboda. För alltså, när folk flyttade in så var ju alla var ju ungefär jämnåriga. Nästan alla hade småbarn.
Ja.
Så att det var ju otroligt homogent, otroligt mycket ungar. Idag bor det väl... någonstans en bit under 4000 människor tror jag i Krusboda. Men då när det liksom var färdigbyggt 75, då tänker jag att då måste siffran ha varit åtminstone 5000. För att jag tänker att det var säkert ett snitt på två barn per hus så småningom någonstans mellan 75 och 80. Och det fanns ju egen barnavårdscentral där uppe då.
Just det.
Ja, de har vi naturligtvis intervjuat. De finns med oss bägge två.
Ja, roligt.
Jag har, som har liksom haft hand om mig när jag var liten.
Oh,
och sådär. Så att det var ju liksom... Var man hemmafru fanns det nog inte många anledningar att behöva lämna Krusboda om man inte liksom ville handla någon annanstans.
Nej.
Än på dåvarande Ica.
Som nej. Min faste då, hon, den gård där hon flyttade in, de blev ju jättenära vänner allihopa. Och umgicks ju hela livet egentligen, fast de flyttade därifrån. Så att det, och deras barn har ju känt varandra i hela livet. Det har varit väldigt... Men sen vet jag att Krusboda kallades för Krisboda. För att folk umgick lite väl intimt ibland. Så skilsmässorna ett tag, ja, det kanske var 70-tal i taget. Det var den tiden man inte behövde vara gift hela livet. Men det var ju också, ni var ju väldigt tajta där uppe.
Mm. Ja, men så var det. Det var ju liksom, eftersom att det var en nybyggaranda, där beskriver de som vi intervjuade för tidningen. Att i hög grad, liksom, det var en väldigt, man umgicks med alla, dörrarna var aldrig låsta.
Nej, dörrarna någonstans. Var aldrig
man
låst,
sprang
nej.
Fram och tillbaks. Och man är såklart nyfiken på
som
växte upp där. Ja, precis, var det nyckelparten och sånt här? Ja,
nej, fester var det faktiskt.
Ja, men, ja, men fester, ja,
det
vet jag
att det var.
Ja, ja, men ja. Så var det. Och det var gemensamma... alltså kräftskivor,
ja.
Bara för en liten bit av gången. Vi bodde i en backe, då var det de i backen som hade kräftskiva.
Ja.
De som bodde på torget ovanför, de hade sin egen kräftskiva. Alltså inte för att vi höll avstånd, men det var, eftersom att det var så många och alla ville vara med, så blev det ohanterligt annat.
Ja.
Annars liksom så. Det räckte att det var 20 hus, då blev det ju 40 vuxna och minst 20 barn som var med på den där.
Ja, precis.
Så att det var liksom, de blev ju fullsatta på nolltid så att säga.
Ja. Jag tycker folk berättar väldigt positivt om sin uppväxt i Krusboda. Hur var det nu för dig då, Mirena, när du flyttade in? Hur gamla var dina barn?
Unga tonåringar och sen den yngsta var 4-5 år.
Ja. Vad tyckte de om Krusboda, dina tonåringar då?
De tyckte det var jättetråkigt att vi flyttade dit.
Därför att det var inte så levande som Peter beskrev.
Nej. Och den yngsta tyckte det var bra. Och jag tyckte det var bra att han kunde gå själv till skolan väldigt tidigt. Och vi hade badet där som du pratade om. Och den här första sommaren när vi bara renoverade på vårt hus så kunde man ju gå upp till badet och ta en liten rast från husrenoveringen. Så att det var toppen.
Är det samma sammanhållning idag på gatorna?
Nej. Nej. Inte hos oss. Och jag visste ju inte om det här med de olika färgerna på torgen och så. Jag bor ju på Gröna torget.
Är det grönt fortfarande?
Ett hus är grönt.
Heter det Gröna torget?
Nej, jag tror allt det där har försvunnit nu.
Ja.
Det är säkert några av liksom, de som har bott där från början som kanske kallar det för Gröna torget. Men det är inte något som de som flyttar in använder.
Nej, för det är många hemvändare, va? Det är många som har växt upp.
Ja, men
som
det är ganska runt. Många.
Ja, det förstår jag när jag intervjuar folk.
Ja, men så är det.
Och jag googlade lite grann. Jag vet inte vad jag hittat saker någonstans. Det stod någonting i tidskriften Arkitektur från 1973, så stod det så här. 1972 konstaterade man att Krusboda var Tyresös riktiga mönsterområde. Så skulle framtidens bostadsområde se ut. Bilarna skulle vara bandlysa till förmån för gående och lekande människor. Och det skulle finnas service som butik, skola, restaurang och gemensamma utrymmen för arbete, lek, motion och samvaro. Så går det att läsa i den här tidskriften.
Mm, mm.
Och lite grann var väl det man byggde, va? Man byggde den här gemenskapen.
Det stämde väl delvis då, eller riktigt ganska stor del, tänker jag, så att det stämde. Det fanns ju där, den mesta servicen fanns där.
Mm.
Sen så åkte naturligtvis folk ner till Tyresö centrum, eller Bollmora centrum, eller Bollis, som man ju sa då såklart.
Ja.
För att få ett större utbud, så att säga. Men om man skulle handla mjölk och dagligvaror eller middag, då fanns ju egna butiken och... som ju kom tidigt, både tillfälligt så låg den vid Renlandsgången, Lummegången kan man säga, och sen så flyttade den upp i Krusboda när det blev färdigt, eller Krusboda centrum ska jag säga.
Och sen cykelbanan till centrum, var det den här Vättinge gårdsväg, den var inte helt klar från början,
det
va?
Det var det nog inte. Så den gick väl, det var väl, alltså det fanns ju, vägen fanns ju, Krusboda torp låg ju där, alltså det fanns ju liksom en grusväg, tänker jag, som nog så småningom blev Vättinge gårdsväg så att säga. Men den fanns inte på det sätt som, på samma tydliga sätt som den finns idag så att säga.
Åkte ni buss till centrum då?
Ja, det brukade vi göra för det mesta. Men vi cyklade ju till centrum ganska tidigt.
Vilken väg
tidigt.
Då?
Ja, men då, vi cyklade ju den vägen som idag är Vättinge gårdsväg. Men jag har ingen minnesbild av när den blev det den är idag. Det vill säga liksom en asfalterad gårdsväg sådär. Det kommer jag faktiskt inte ihåg.
Och den här närheten till naturen då? Du som är uppväxt i Fornudden, där är också nära vatten och allting sånt där, där dina föräldrar bor. För att det är väl också Krusboda som också har en liksom ingång till nationalparken, ja, Alby.
Det är helt fantastiskt.
Ja, det måste det vara.
Ja, och sen, alltså det är ju en återvändsgränd, eller så Vinnefors där, sista hållplatsen med Krusboda. Så att det är ju inte massor med trafik som bara åker förbi, utan det är... Ja, det är lugnt med bilar tycker jag.
Och det vet ni om att nu har det bildats utan ungdomarna på gymnasiet som går på fordon har ju sån här cruising. Såg ni det? Att de sån här små epa-grejer. Men vi har ju ingen bra cruising-område. Och då berättade min mamma då som satt i politiken på 60-talet att då var de så rädda för raggare. Det var det värsta man hade på den tiden. Så när man byggde Bollmora så såg man till att det finns ingenstans att åka runt. Har ni tänkt på det? Och den här vägen då som gick genom Alby, den stängdes ju. Så man kan ju bara åka från ett håll. För att skulle den vara öppen så trodde man att då skulle ungdomarna då cruisa runt.
Så att, men Tyresö var väl känt som ett raggartillhåll i tidigt 60-tal och så.
Precis.
Så det var det man försökte liksom bygga bort. Och allt.
I Ekstubben hette det, där vid Flaten. Det var ju raggarhåll. Och så kom det ju liksom 60-tal, det var ju de farligaste. Det var ju de med bilarna. Fruktansvärda busar på den tiden. Så att man byggde alltså så att de inte skulle kunna cruisa. Det var intressant.
Ja, verkligen.
Samhällsplanering.
Ja, det var samhällsplanering på den högre skolan. Nu går det cruisa lite grann, för man kan väl ta någon sväng.
Ja, men jag tror de fortfarande försöker förhindra. Jag tänker i de här rondellerna, att de målar sån här tjock färg så att inte ungdomarna kan, vad heter det, köra runt.
Det kanske är så faktiskt.
Drifta.
Ja, just det.
Och bommen i Alby är ju fortfarande kvar så att man inte kan åka därigenom på något lätt sätt.
Nej.
Och en del av det är väl det som dessutom är mer av gångvägskaraktär än bilvägskaraktär. Så att säga.
Och det är väl också någonting, tycker jag, Vättinge gårdsväg. Jag tycker alltid att det är folk där som går eller cyklar. Och nu är det liksom, man måste verkligen gå på rätt sida av Vättinge gårdsväg, annars blir man överkörd för så många som cyklar.
Ja, nu är den är väl målad, va?
Ja, den är målad. Eller? Ja.
Fram till oss.
Ja, just det. Ja.
Sen blir man påkörd.
Ja. Mm. Alltså där är det inte riktigt, alltså det glesar ut lite med personer där också.
Ja.
Precis, vi är ute i gymmet, där slutar den här uppdelningen.
Sen man går ner till Barnsjön. Mm. Liksom så där.
Ja. Mm. Ja, jag tycker det är fantastiskt. Men det är också intressant, tycker jag, när då Krusboda byggde 69-75 och jag då som jag var ju tonåring då och alla mina kompisar flyttade upp, eller deras föräldrar flyttade dit till Krusboda. Så jag vandrade ju också hela den där vägen. Tyckte det var jättelångt att gå. För jag gick ju då nere på Forellen och det var långt att gå upp till Krusboda om man skulle hem till en kompis. Nu tycker man inte alls det är långt. Jag förstår inte hur man såg. Ja. Men sen byggdes ju efter Krusboda byggdes ju massa andra, alltså till exempel Kamomillen, trädgården, alltså hela Farmarstigen byggdes ju på 80-talet, Gudeterrassen, Solut, Veronica, de här massa föreningar som byggdes. Så vi fick ju liksom en enorm boom under den tid, framförallt under 60, 70 och sen i början av 80-talet. Mm. Och skolorna till exempel, Dalskolan byggdes 75 till 77. Krusboda skola började byggas 1970. Och Nyboda högstadium var också 70. Och många elever från Krusboda gick väl också på Nyboda om de gick i musikklass.
Ja, absolut. Mm. Så var det.
Annars höll ni ihop.
Ja, det gjorde vi verkligen. Och vi fick ju, eller den årgång jag är då, 68, så var det ju... Jag fick gå i nya skolor, så att säga, hela vägen. Jag gick i Dalskolan, då tror jag, om jag var andra eller tredje årskullen kanske som gick i Dalskolan. Jag tror att jag var tredje årskullen som gick i Vättinge. Och när vi började gymnasiet så var vi andra eller tredje årskullen som började i gymnasium. Och jag hade ju aldrig längre än... Eftersom att jag bodde på Renlandsgången som ligger närmast Dalskolan och Tyres gymnasium, så hade jag ju alltid...
Jättenära.
Mycket nära till skolan, på gott och ont. För allt det här trivsamma vi beskriver nu hade ju också en baksida när man blev tonåring. Då tyckte man ju att det var litet, lite trångsynt. men en skyddad verkstad, och så kanske jag i viss mån beskriver det idag också. Jag brukar kalla det för... skämtsamt, för medelklassghetto. Eller att det är en skyddad verkstad, eftersom att vi lever lite geografiskt avgränsat så där uppe. Och man behöver inte ta sig iväg någonstans. Och som sagt, det tyckte man ju kändes... När jag flyttade därifrån...
Hur gammal var du då?
Det var ju svårt med lägenheter och så i slutet på 80-talet. Jag flyttade hemifrån... kanske 88 första gången, och då blev det bara något halvår. Sen så fick jag flytta hem igen, för jag bodde i tredje hand i Farmarstigen.
Ja.
Och sen så flyttade jag på riktigt några år senare. Då var man ju inte supersugen på att flytta tillbaka. Så det var jag inte när vi flyttade tillbaka heller.
Du var inte det?
Jag flyttade tillbaka... då hade jag två barn, min mamma och pappa ville flytta därifrån.
Jaha, du skulle ta över dina föräldrars
hus? Ja, då erbjöd de oss att köpa det till taxeringsvärdet. Och det var en sån god affär, så att det gick ju inte att säga nej. Och jag visste ju såklart, eftersom att jag hade två barn då, att det här är ett jättebra barnområde. Så jag var liksom inte motvillig ur det perspektivet, men det var ändå så här kluvna känslor.
Du vill komma ut i världen och nu hamnar du tillbaka.
Ja, men det var som i Monopol, liksom. Gå direkt i fängelse utan att passera gå, tyckte jag.
Ja, men Fucking Åmål var ju en film som alla förstod, även vi från Bollis.
Ja, men precis. Och det var precis samma grannar när vi flyttade tillbaks och sådär, som naturligtvis tyckte att det var roligt att man flyttade tillbaks.
Vad du har vuxit, Peter.
Ja, men typ så. Liksom sådär.
Men dina
så.
Barn, vilka skolor gick de i?
Jag bodde den tid jag har, de 8 år jag inte har bott i Krusboda, jag bodde på Granitvägen, där Myrana också har bott.
Vi följs åt.
Ja, ni följs åt, är ni sådana bra kompisar?
Vi har inte gemensamma barn.
Nej.
men våra barn är ungefär lika stora också. Mina två äldsta är födda 94 och 95, och de två yngre är födda 03 och 04. Så vi hade en paus på 8 år. Två kullar brukar vi säga. Så att de två stora har ju liksom lite minnen från Granitvägen. Men de, alla har ju gått i skola, har de gått upp i Krusboda. Alla har gått i Dalskolan eller Krusboda skola.
Mm.
Delvis med min näst yngsta. Hon hade samma lärare som jag hade som grundskolelärare. Ja,
men, och det är väl också fantastiskt att när man gick själv i skolan, för det var ju samma sak här, då tyckte man att lärarna var jättegamla. De var ju jätteunga. Mm. De var ju 25-årsåldern. De var ju lika unga. Alltså det var unga människor som flyttade hit ut, som precis var nyexade lärare. Några liksom, och sen ens egna barn fick ju samma lärare nästan.
Ja,
fast då var det, hade de flyttat till gymnasiet, tror jag, vissa av dem här. För det, de gjorde också en karriär. De började kanske på Forellen eller Nyboda eller Kumla. Och så flyttade de vidare. Ja. Så det är också...
Ja, min lärare jag hade i lågstadiet som hette Kersti Lövblom, jag säger hennes namn för hon var en bra lärare.
Ja.
Och som min dotter så småningom fick också. Hon, jag var nog medveten om hon var ung, för hon blev mammaledig när jag gick i tvåan.
Aha,
då saknade vi henne så mycket, för att vi tyckte att hon var så bra i ettan. Så vi fick tillbaka henne i träningen. Och det gjorde ändå att vi förstod att hon inte kunde vara... Hon var yngre än våra föräldrar i alla fall, eftersom att hon fick barn senare. Så.
Som barn har man dålig koll på ålderdom.
Ja, absolut, verkligen.
Mina barnbarn brukar fråga mig: du är gammal, va? Ja, säger jag. Ska du dö? Ja, fast inte idag, säger jag till varje gång. Bra, säger de. Så går vi vidare, för att de vet inte hur gammal jag är. Så det är också roligt med ålder. Nu tänkte jag bara fråga lite grann. Några aktuella frågor just i Krusboda. Det har ju diskuterats om försäljning av hyresrätter. Är det någonting som ni också engagerar er för? Eller är det någonting...
Det är ju delvis redan genomfört. En del av Pärlröksgången, som då ligger i mitten av Krusboda, kan man säga. Det blev ju ombildat för... vad kan det vara? När vi hade gjort tidningen ett par, tre år.
Ja.
Vi började 2015, 2018... Kanske, någonting i den stilen.
Kommer de med i er stora samfällighet?
De är med i vår stora samfällighet.
Ja.
Och sen, så nu är det inte så många hyresrätter kvar. Det är ju Tybo som har dem. Jag tror att det är max runt ett hundratal kanske.
Ja, då stod någonting om att de skulle sälja sina 145 hyresrätter.
145, ja, så kan det säkert vara. Men de är ju också såklart en del av Krusboda, fast de har ju... Om de vill gå på en stämma, en årsstämma, då är det ju Tybo som för deras andel, så att säga. Men personligen så har jag liksom inte... Jag tycker på ett sätt att det är bra att det finns och har funnits hyresrätter. För att det öppnar ju liksom mer för en blandad befolkning, eller vad man ska säga. Vi har ju Flåhackebacken som är några villor. Som är fin krusbod, kanske man nu vill säga det. så, och sen så har vi ju liksom alla radhus och enplanshus, alla atriumhus.
Uh-huh.
Och sen så fanns det då lite fler hyresrätter. Det tänkte man ju aldrig på när man var liten. Det brydde man sig inte om då, för alla hus såg ju likadana
ut.
Så.
Det där är min käpphäst. Vi har ju, våra barn är uppväxta på Farmarstigen. På ena sidan är det bostadsrätter, på andra sidan är det hyresrätter. Och ungarna har ingen aning om att det där är Koriandergren, de hyr. Vi på andra sidan, vi äger.
Mm.
Så ungar märker ju inte skillnad, för husen ser likadana ut. Och det tycker jag är egentligen det bästa sättet om man nu ska integrera folk. Att man som barn inte märker den fina sidan eller fula sidan. Eller vad man nu ska säga.
Precis. Mm. Att det finns en klassgräns, möjligtvis.
Och det har funnits i massa olika städer just därför att man även barnen ser.
Mm.
Vi bor här och de bor där. Mm. Så att det är viktigt, tycker jag.
Samhällsplanering.
Ja, det är det. Det är det bästa. Och jag tycker att Farmarstigen lyckas väldigt bra med det.
Mm.
För mina barn gick ju i Bergfotens skola, som var en blandad skola med barn från Granängsringen och sånt. Ja, hur är det att göra den här tidningen då? Det har vi inte ens kommit in på, Peter och Mirena. Hur länge har ni hållit på med det? Den heter alltså Krusboda kontakt.
Ja.
Kallas kontakten.
Ja, i dagligt tal så brukar den kallas kontakten.
Hur ofta kommer den ut?
4 gånger per år.
Det är fantastiskt.
Mm.
Är det en ordentlig papperstidning? Eller är det
på... 20 sidor. Ja, en ordentlig papperstidning på 20 sidor.
Ni kör inte bara nätet nu för tiden som alla andra gör?
Nix. Och det finns förklaringar till det som inte är så kanske spännande. Ja, men delvis så är det såklart därför det finns en hyfsat stor del äldre som bor kvar, ja, som inte använder nätet som primär informationskälla. Den har funnits mer eller mindre sedan området blev färdigbyggt. Men i början så kanske bara var ett blad, ett A4-blad eller stencilerat papper och sådär med information som gick ut.
Nu är det riktigt tidning, som en riktig tidning.
Och det har det varit, det har varit under ganska lång tid. Så den kommer 4 nummer per år, men det är ju liksom inte en nyhetsbärare längre som det kanske var förut. Även om den bara kom var tredje månad så var det det liksom, ja, men då bodde man i ena änden av Krusboda så visste man kanske inte vad som hände i andra änden av Krusboda. Nu bygger de en ny lekplats eller vad det nu kan vara, renoverar en lekplats. Det har den väl förlorat sin funktion som, för det har ju nätet ersatt liksom Facebookgrupper och sådana saker.
Styrelsen kommer ut på annat sätt.
Precis, men det är ju, samtidigt så är det liksom styrelsens så att säga officiella organ för kommunikation där de kan tala om saker som är planerade framåt eller saker man har gjort i området.
Sitter ni två i styrelsen också?
Nej.
Ni sitter bara liksom i själva tidningsgänget.
Ja, anlitade så att säga. Och det är, det är Nenna som är skälet till att vi...
Nenna heter du också. Ja, Mirenna kallas Nenna. Okay.
Ja, men det var så att heta Mirenna på 70-talet här i Tyresö.
Ja, men det är din mamma. Ja, hon hade ju hittat det här fina namnet.
Ja, ja. Så att då blev det Nenna.
Nenna, okej, vad bra. Då kanske jag ska kalla dig för det också.
Men berätta du hur vi tog över.
Alltså, när jag flyttade till Krusboda då för 16 år sedan och så fick man den här Krusboda-kontakt i brevlådan och det var ju så att man skrattade, förlåt.
Ja, så förra. Tråkigt.
Nej, det var bara en gnäll.
Ja, just det. Så är det alltid.
På alla katter som går och förorenar i området och det var... Alltså
en pekpinnetidning.
Ja, och så var den... Man märkte att han som... Eller den som gjorde den inte... la ner någon tid. Han bodde ju inte ens i området.
Och då på slutet bodde han inte ens i Tyresö faktiskt.
Nej.
Och ja, men den var ganska ful. Olika typsnitt och sådär. Och så var jag på ett möte. För jag tänkte när jag flyttade till Krusboda så måste jag engagera mig.
Ja, det är klart man måste. Ja. När man kommer från din familj, ja.
Nej, för jag tänker så här, man kan inte bara gå och gnälla och säga så här, de har inte fixat det här, de har inte gjort det, utan jag vill ju se hur allting fungerar. Och så var jag på ett möte och så bara kom jag att tänka på, ska inte jag och Peter ta över tidningen?
Kom du att tänka på, utan att prata med Peter?
Ja. Ja, så direkt efter, för jag tänkte, Peter han är ju duktig, kan skriva och fota och jag har idéer.
Ja.
Så då, direkt efter mötet så gick jag och knackade på hemma hos Peter och sa, ska inte vi fråga om vi får ta över tidningen?
Ja.
Och, så,
och då sa han bara ja.
Ja, det var väl en viss, min spontana reaktion, jag kommer inte ihåg det, precis, men var väl kanske att de, ja.
Men jobbar du med sånt eller då?
Alltså jag är ju fotograf, kanske någon slags huvudsak, men det är ju inte så att det har varit min lön hela tiden. Nu har jag varit lärare på gymnasiet i 15 år. Undervisar i media.
Du gör det?
Ja.
Men
jag
någonstans?
Är
också var någonstans?
I Nacka strand. Jaha, det som förut hette mediegymnasiet Nacka strand.
Jaha, vad roligt.
Okay. Och nu heter Nacka strands gymnasium. Men jag har ju alltid jobbat kanske 80% för att jag har haft en frilansdag där jag jobbar mitt eget. Jag har varit frilansfotograf på heltid under några år för 25 år sedan. Så. Och sen så har jag också, ja, men sen 90-tal så skrev jag lite, då drömde jag om att bli någon slags kulturskribent. Och sen så har jag hållit på lite med formgivning också. Så det var väl därför då Nenna som sagt tänkte på mig.
Och då fick du äntligen...
Då fick jag egentligen utlopp för all min kreativitet. Ja, där. Nej, men vi pratade, vi fick ju liksom pitcha tidningen lite grann då för dåvarande, faktiskt före detta ordföranden, som kanske var lite av en grå eminens. Sådär, att, ja, men då fick vi gå till honom och så frågade han, vad vill ni göra med tidningen som skiljer den åt från vad den har varit? För han kanske också nog höll med om att den hade blivit liksom lite tröttare och att redaktören då inte bodde kvar ens i Tyresö längre och inte hade daglig kontakt med området. Och då sa väl vi, alltså vår huvudsakliga grej var att vi ville göra ett porträtt av en person
varje
nummer.
Ja, men det var ju det du gjorde. Det var därför det blev en utställning också. För du har gjort det så länge.
Ja, precis. Ja. Så att, för tidningens uppdrag är ju liksom att vara en att skapa gemensamhet, så att säga. Ja. En vi-känsla. Och det finns ju inte alltid i sådana här områden. Det tror jag alla vet som bor in. Ja, mm. Ja, men och i alla bostadsrätter och sånt också. Att det blir ofta så här, vad styrelsen vill. Mm. Så här, ja, fast det är du som har varit med och röstat fram den här styrelsen. Så att,
exakt.
Ja, så,
folk står inte till kö till de här uppdragen längre.
Nej, precis. Precis. Ja. Så då, det var väl liksom våran stora grej. Så att liksom, vi gör ett porträtt till varje nummer och sen ska vi göra en artikel till och övrigt innehåll ska vara från dels de här garagesamfälligheterna som det heter, nyheter från varje gång, och sen så har ASK då, anläggningssamfälligheten Krusboda, de har sina informationssidor, och så kan det dyka upp annat också med sådär. Och som sagt så gör vi den i 20 sidor.
Det är en stor tidning faktiskt.
Ja, men den är ju ganska stor, och den, alltså i huvudsak så finansieras den av annonser.
Alltså ni får till det också?
Ja, det måste vi få till för att det
kostar.
Är våran lön för att jobba med tidningen, så att säga.
Så ni får också jaga annonser?
Ja, det gör vi, men vi är inte, varken Nenna eller jag är väl kanske superförsäljare. Nej. På det sättet. Så.
Det är det svåraste av allting, ja, tycker jag.
Nej, men, ja. Så att liksom, det ska vara lämpliga annonsörer. Alltså, de måste passa området. Det står med i villkoren för att vi gör tidningen. Att det ska vara liksom, av någon slags nytta. Och det finns också en gräns för hur mycket annonser det får vara och så vidare. Den gränsen har vi aldrig varit i närheten av att komma upp till. Mm. Men för att det är svårt att hitta annonsörer i tryckt media idag. Så. Men vi har ett produktionsbidrag från ASK då, och ASKs ordförande är ansvarig utgivare.
Och skriver något slags förord varje gång.
Ja, han har en stående rad liksom. Vi har en stående liksom litet intro, och sen så har han en stående text, och sen så har vi de här lite blandade texterna. Men som sagt, huvudgrejen för mig och det roligaste tycker jag, det är ju att göra de här porträtten där vi har intervjuat alla möjliga typer av människor liksom, från sjömanspräst som bodde i Polen bakom järnridån.
Det är fantastiskt.
Till,
ligger de på nätet också, de här?
Nej, det gör de inte, och där, det får de inte. Här blir de här liksom lite tekniska eller skattetekniska sakerna, för att eftersom att det är en medlemstidning, då måste den ha 1500 nummer per år och utkomma minst 4 gånger per år för att vara en medlemstidning och därmed vara momsbefriad.
Aha,
så lägger vi ut den offentligt, då har alla tillgång till den, då blir det inte en medlemstidning längre.
Nej, nej.
Och då blir det också momsbelagt och
ja, det är en massa sådana regler såklart. Ja.
Så man får gå och snoka hos någon man känner i Krusboda om man vill läsa tidningen. I den mån folk sparar på den, så att säga.
Ja, men sånt där brukar ju vara det här är ju någonting som Kungliga biblioteket skickar in en sån.
Nej, men vi har ju inte
KB brukar gilla sånt där.
Ja. Vi är ju en medlemstidning, så att det har vi inte gjort, och det borde vi väl inte göra. Men vi har ju, om vi letar i skrimslen och vrår, så har vi alla tidningar kvar, så att säga. För det blir ju tidsdokument såklart.
Ja,
också,
exakt. Så. Det är fantastiskt. Vad så kul. Och du tycker också är kul med det. Nu måste jag säga Nenna då, för att du...
Nu för tiden heter jag Mirena.
Du heter Mirena, vad bra då.
Det är de gamla kompisarna och mamma som kallar mig Nenna.
Alltså din mamma kallar dig, okej då. Men du gillar också hålla på med det här?
Mm. Jag gör ju inte så mycket, det är Peter som gör allt.
Men alltså vi har ju en tydlig uppdelning.
Ja.
Jag gör, ja, största
själva
delen.
Jobbet.
Nenna är, som hon sa, alltså Nenna är lite admin. Hon mejlar ut om när texter ska in från alla gånger och sånt här. Och sen så är Nenna jättebra på att hitta folk och göra porträtt på.
Jaha, vad roligt.
Så att liksom hon har tentaklerna ute mer än vad jag har, och så hör hon någonting. Ja, det har flyttat in någon metalsnubb på Renlandsgången. Ska vi inte göra ett porträtt av honom? Eller,
jaha, vad roligt.
Det här hörde jag om. Ibland får vi tips, men vi får inte in så mycket tips.
Då ska jag ge tips när vi lägger på här. Nyflyttad glad.
Ja, och sen, men sen så är det så här, intervjuerna gör vi ofta tillsammans, inte alltid.
Mm, okay.
Men då gör vi dem bägge två. Men sen så är det jag då som skriver och fotograferar och gör formen. Och och med denna gör ja, men kommer med massa, eller kommer med idéer till,
jättebra,
till
innehållet. Och delar ut tidningen.
Och delar ut, ja.
I hela området.
Gör du det?
Mm.
Det är bra motion.
Mm. Det blir ganska många steg.
Om man lär sig, Nanna kanske måste vara någon som hittar i området allra mest,
ja,
också.
Men jag har inte lagt märke på till numren. Men jag hittar ju överallt.
Du hittar i alla fall, ja. Ja, det här är fantastiskt kul att ha er här. Sådana här eldsjälar måste man ändå säga att ni är i ett område. Det är det som behövs för att ett samhälle ska bli bra. Tack för att ni kom hit. Tack för att du kom hit igen.
Tack så mycket.
Mirena Bergli. Och tack Peter Eriksson för att du verkar vara ett riktigt fynd när det tack gäller sådana här mediegrejer. Det måste vara bra också för ditt jobb, va? Att kunna hålla på.
Jo, men det är det ju. Ja. Det är det ju.
Ja. Så. Man har en praktisk grej.
Ja.
Och jag som har haft det här trevliga samtalet med Nenna och Peter. Jag heter Ann Sanillingen. Jag lyssnar på Radio Tyresö 91,4.